Walk a mile in my shoes.
Ja, vad betyder det? Vi har, som vi hörde både Lennart och Lasse säga i början av gudstjänsten, omsorgens år i Elim. Vad innebär det egentligen? Det finns en berättelse om hur en man kom upp till himlen. Ni vet hur man brukar säga i de svenska roliga historierna, så är det Sankte Per. Men i så fall är det mer rätt att säga att det är Petrus. För det är ju han som egentligen då ska vara vakten vid porten. Men vi säger att det var Petrus då. Petrus står där vid porten. Den här mannen går in till honom. Eller hamnar vid Petrus. Och så frågar han, hur svårt är det att komma in i himlen egentligen? Ja, du behöver 1000 poäng, säger Petrus. 1000 poäng? Ja, men det ska väl gå, säger mannen. Och säger han, ja, alltså jag har ju varit väldigt trogen kyrkobesökare i alla år. Väldigt trogen. Ja, 1 poäng, säger Petrus. 1 poäng? Vadå, 1 poäng för att jag har gått hela livet i kyrkan? Ja, 1 poäng, säger Petrus. Ja, hjälp, tänker han, hur blir det här? Ja, men vänta, ja, men jag har ju varit diakon i 20 år också i kyrkan. Ja, 1 poäng till, säger Petrus. 1 poäng till? Men jag behöver ju 500, är väl det värt? Nej, 1 poäng, säger Petrus. Men hjälp! Men då liksom lugnar han sig igen och tänker, ja men självklart, alltså jag har alltid varit kärleksfull mot alla mina vänner, till och med mina fiender. Jag har egentligen aldrig sagt ett ont ord till någon. Utan det är så här, ja, 1 poäng till, säger Petrus. 1 poäng, men jag har ju bara 3 poäng. Ja, han blir alldeles förtvivlad, den här mannen. Så han säger det, ja, om det verkligen är så, alltså ett helt liv och 3 poäng, då får jag väl helt enkelt kasta mig på Guds barmhärtighet och nåd och det Jesus har gjort för mig på korset. Ja, det är 1000 poäng, sa Petrus, välkommen in. Så är det att vara en kristen, eller hur? Alltså de där 1000 poängen, de får vi av Jesus. Visst är det säkert värt någonting i också evighetsvärde. Det du och jag gör av kärlek till våra medmänniskor. Självklart. Men var kommer kärleken ifrån? Vem är det som föder dig i ditt liv? Hela motivet för vår räddning, mina vänner, det är Guds egen barmhärtighet. Att Gud själv är en barmhärtig Gud. Det är det som är orsaken till att du sitter här. Till att jag sitter, till att vi döpte 3 stycken personer här alldeles nyss. Det är orsaken att Gud är en barmhärtig Gud. Och vad är det står i Bibelns ord? Jo, läser vi till exempel psalm 145, så står det: nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Hör ni? Han är barmhärtig. Han är nådig och barmhärtig mot allt han har skapat. Sån är Gud. Och därför säger också Jesus när han kommer att var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Men hur ska jag och du kunna vara barmhärtiga i oss själva? Ja, det går egentligen inte. Vi kan på ett sätt vara det. Vi kan alltid visa vänlighet. Vi kan alltid visa goda gärningar. Men sann barmhärtighet kommer alltid utifrån Guds eget hjärta. Alltid utifrån att Gud själv är barmhärtig. Och därför kan vi på grund av att han har visat oss barmhärtighet ge barmhärtighet vidare. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet, säger Jesus. Ja, men det är inte en väg till självfrälsning. Är jag bara tillräckligt barmhärtig så blir jag godtagen och får komma in vid porten. Nej, det är tvärtom så att Gud har visat barmhärtighet och just därför kan jag vara en kanal för hans barmhärtighet. Och det leder till skillnad i människors liv. Det leder till skillnad i ditt och mitt liv. Och omsorg, när vi pratar om det kan aldrig bli bara varma känslor för den som sörjer. Det kan aldrig bli bara att plåstra om den som har lite smärta i livet. Utan och lite sådana känslor. Det måste komma ur att jag faktiskt har mött en barmhärtig Gud som har visat mig barmhärtighet och därför flödar det ur mitt liv. Jag vill ge det vidare. Jag kan inte göra något. Jag kan inte ens välja att inte ge det. Utan det flödar ut ur mitt liv därför att han som är barmhärtig bor i mig. Alltså vill jag ge det till dem jag möter. Walk a mile in my shoes. Vad betyder det konkret? Jag tror att det första det betyder, det är att vi går i Jesu fotspår. Det är det första. Jesus säger det i evangelierna. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa det tillbaka? Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Att gå i Jesu fotspår, det är att identifiera sig med Jesus. Vad var det vi sa i början av gudstjänsten? Jo, att en identifierande barmhärtighet. Alltså en barmhärtighet som väljer att säga, inte bara jag klappar om dig lite grann och så håller man en armlängds avstånd. Utan som säger, får jag gå med dig i dina skor? Och att gå i Jesu fotspår, det är att säga, Jesus, vi tror att du har visat barmhärtighet på ett sånt sätt att den bästa sättet att visa det för andra, det är att gå i dina fotspår. Ni vet, man säger ju det till och med om någon, om sonen som går i sin fars fotspår eller dotter som går i sin mors fotspår och så vidare. När man har liksom tagit över någonting i arvet. Alltså någonting av pappa, mamma syns i barnet och liksom stakar ut vägen. Går samma väg. Pappa är ekonom och dottern blir ekonom. Eller mamma är liksom charkuterist och det blir också barnet. Ja, ni vet. Sånt där starka grejer som man ärver. Och det är att gå i mammas eller pappas fotspår. Att gå i någons fotspår. Att ta efter så starka intryck. Så att jag egentligen någonstans efter vägen väljer någonstans på grund av att jag faktiskt är dotter och son. Är ni med? Alltså det är nästan så att mitt eget val inte riktigt är där. Utan jag väljer det för att det har ju pappa eller mamma också gjort. Och jag känner ju att det är liksom det jag vill. Och på något sätt är det som händer i mig som ett Guds barn. När jag går i Jesu fotspår. Jag sätter ner mina fötter och går efter honom där han har gått. Så mitt val är inte bara mitt val utan det är Jesu val. Och jag väljer som han har valt. Och så visar jag barmhärtighet. Så mina fotspår blir fulla av barmhärtighet förhoppningsvis. Av omsorg. Av glädje. Gud som är rik på barmhärtighet, säger Paulus. Han har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Gud som är så rik på barmhärtighet har frälst oss av nåd. Så hela din och min räddning i Jesus beror på Guds barmhärtighet. Och det är det första jag måste inse. Och det är det sista jag måste inse. Så tappar jag bort det efter vägen, så blir det som Lennart sa. Så blir det den där ramen som vi fyller med allt möjligt. Men var är Jesus? Ja, han är inte ens i bilden. Och han finns inte i ramen, han finns inte, ja. Och nu säger jag inte att Hoppets Stjärna är där. Tack och lov, det är de inte. För jag tror att Hoppets Stjärna har fantastiskt mycket att ge. Men det är kanske inte i första hand evangelisation som Hoppets Stjärna gör. Men tältmissionen får göra det mera istället. Alltså, vad är det jag fyller bilden med? Vem är det som är fokus? Vem är det som är centrum innanför ramen? Vad är det för motiv jag målar med penseln i mitt liv? Och Paulus säger ju det när han talar om Gud som är så barmhärtig att han kommer ner och blir en människa. Filipperbrevet 2 är helt fantastiskt, min vän. När läste du Filipperbrevet 2 senast? Gå hem och gör det. När det beskrivs hur Jesus blir en människa och antar en tjänares gestalt. Blir som en av oss. Och går korsvägen och dör för vår skull. Han lämnar faderns härlighet för vår skull. Är du med? Jag borde ju se många fler lysande ansikten här just nu än vad jag gör. Alltså, det är vad Gud gör i sin barmhärtighet mot oss. Så lämnar han härligheten, blir en människa, antar en tjänares gestalt och ger sig fullt ut till oss. Alltså det är chefen undercover, om ni har sett de programmen. Det är inte alla som känner igen chefen tyvärr. Men han kommer ner, han blir ett bland markpersonalen. Han infiltrerar på ett snyggt och bra sätt. Han deltar i arbetet, han ser hur det funkar och han totalt identifierar sig med oss, hans markpersonal. Han ger sig fullständigt ut för oss, så att han också dör för vår skull. Det finns ingen som har identifierat sig så med någon annan någonsin. Och som tar all ondska och all synd på sig för vår skull. Så tala om att vara chefen undercover. Och sen avslöjas han när han uppstår. För de som vill se och de som vill tro, så finns han där än idag som en levande uppstånden herre. Och den som vill följa honom kan göra det. Du kan tro, du kan låta dig döpas. Du kan följa Jesus. Därför att han är den som har visat barmhärtighet. Hur ska du kunna bli ett Guds barn? Hur ska du kunna tro? Hur ska man kunna följa allt det Jesus säger? Ja, men min vän, vi kan inte det om inte Gud har barmhärtighet med oss. Om inte han visar oss nåd, så kan vi inte det. Sen kan nåden verka så mycket i en människas liv. Så ni vet, när man möter en människa ibland som man bara känner, det strålar om den här människan. Varför det? Så inser man ju att ja, den är inte felfri i allting. Men den människa som har vandrat med Jesus under sitt liv. Och det har satt avtryck. Och det strålar. Det märks på personen. Det märks i handlingar, beslut, sätt att säga saker. Därför att den här människan är märkt av Guds egen nåd och barmhärtighet. Och det syns. Det går aldrig ur. Ränder som aldrig går ur. Jesus till och med tvättar fötterna på lärjungarna. En omöjlig tanke på den tiden. Att en mästare skulle tvätta sina tjänares fötter. Det är tvärtom det ska vara. Men Jesus gör det bara för att identifiera sig så totalt. För att visa att ni måste gå samma väg. Ni är saliga om ni handlar så, säger Jesus. Inte om ni tänker så, utan om ni handlar så. Är ni med? Det är det som är att identifiera sig med någon. När jag väljer att kliva ner från den höga hästen och till och med låna skorna och ta på mig en annan skor och gå i den skor och känna hur det är att vara den personen. Vi vet alla att det är svårt att göra det fullt ut. Vi kan inte alltid identifiera oss med allt och alla hela vägen ut. Men om vi inte har den inställningen att vi faktiskt vill förstå, vi vill veta hur den här människan har det och mår, ja, så går det inte. Vi kan inte bara predika eller säga jag ska be för det och så räcker det alltid. Ibland räcker det. Men många gånger är det att jag måste sätta mig där. Jag måste gå med den här människan i dens fotspår och känna hur det är att vara den personen. Walk a mile in my shoes. Och Jesus gjorde det, och det är det som gör att du och jag också kan göra det. Så vi går i Jesu fotspår för det första, och för det andra så går vi i andra skor. Det är vår kallelse. Det är vår kallelse att sätta på oss andra skor och gå i deras skor. Få skavsår och få ont, känna smärtan och inse hur den människan har det. För att kunna älska den in i Guds rike. Det tror jag är en kallelse till församlingen. Det är en kallelse till oss, till dig och mig. Walk a mile in my shoes. Yeah, before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Alltså innan du liksom smädar, innan du kritiserar, innan du anklagar, så gå en mil i mina skor. Och här har vi ju alla, det vet vi ju. Nu känner ni er anklagade. Jag känner mig anklagad. Därför att jag vet hur vi brister. Hur jag brister. Hur lätt det är att anklaga innan jag ens vet. Innan jag ens vet hur den menar, tänker eller lever. Så anklagar jag. Och då ligger en kallelse på oss, på Guds församling, som har förstått Guds barmhärtighet. Som har tagit emot den i alla fall. Vi har inte förstått den fullt ut. Men vi har fått del av den. Det ligger en kallelse på oss att identifiera oss med andra. Att kunna gå i deras skor. Och varför ska vi gå i andra skor? Ja, av den enkla anledningen att andra skor sällan passar något bra. Gör ont och ger skavsår. För då vet vi hur den människan har det. Och då blir vi, tror jag, mer barmhärtiga. Är du med på tanken? Det är därför vi bör ta på oss andra skor. Så vi ska gå i Jesu fotspår, men i andra skor. Så att vi känner hur de har det. Och så att vi någonstans vet när vi bedömer, att vi bedömer utifrån att vi faktiskt har känt någonting. Och att vi vet vem som är barmhärtig och kärleksfull och god. Och bara den kan göra det, bara den kan gå i andra skor som själv väljer att göra det. Som är fri och oberoende, som Paulus talar om. Och som fri och oberoende har han gjort sig till allas tjänare. För en jude har blivit som en jude, för en hedning som en hedning. För en som har lagen har blivit för en som har lagen. Och för en som är utan lag har varit som en som är utan lag. Och han liksom säger, jag har försökt att identifiera mig med de människor jag möter. I den värld vi lever. För att ge dem evangelium. För att det ska synas. För att det ska märkas. För att Jesus ska få tag om dem. Så att identifiera sig med någons annan smärta. Det är en oerhört viktig kallelse. Vi kan aldrig ta över någon annans kamp. Vi kan aldrig helt lasta över all smärta från någon på oss och gå och bära den. Men vi kan stå med någon och vi kan gå i deras skor. Så tänk så nästa gång du möter någon som har det riktigt tufft. Fråga om du får låna skorna. Han kommer att stirra på dig som om du är knäpp. Men sen kan du förklara vad du menar. Aposteln Paulus har en vän som heter Filemon. Filemon har en slav som heter Onesimus. Onesimus rymmer, kanske till och med stjäl, från sin herre Filemon. Och han kommer till Rom. Där sitter Paulus i fängelse. Han möter Paulus på något sätt. Jag vet inte riktigt hur. Men han möter Paulus. Onesimus förstår att han behöver Jesus i sitt liv. Han tar emot Jesus. Och Paulus inser att Onesimus har ju faktiskt rymt. Han har varit oärlig mot sin slavherre. Han bör ju på något sätt återvända. Dåtidens system var starkt befäst med slaveri. Men Paulus skriver ett rekommendationsbrev och han skriver följande. Lyssna. Lite hopklippt här. Så här skriver han. Jag vädjar för Onesimus, mitt barn, som jag har fött i min fångenskap. När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. Hörde ni? Som om det vore en del av mig själv. Men utan ditt samtycke vill jag ingenting göra. Det goda du gör ska inte ske av tvång, utan av fri vilja. Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav, utan som något mer än en slav. En kär broder. Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som om det vore jag. Som om det vore jag. Har han vållat dig skada eller är han dig skyldig något, så sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver här med egen hand. Jag ska betala. Och jag vill inte säga vad du är skyldig mig. Dig själv. Han har trumfkort i ärmen. Men ni hör Paulus inställning. Vad har han gjort med Onesimus? Han har identifierat sig med Onesimus. Han har gått i hans fotspår, eller i hans skor i alla fall. Inte i fotspåren, han har inte gjort som han. Han har gått i hans skor. Han har känt skoskaven. Han har förstått att Onesimus har gjort både fel mot Filemon. Han har förstått att Onesimus nu är omvänd och att han behöver ta konsekvenserna av sin nyvunna tro. Och så får han gå, troligtvis hem igen till sin slavherre som nu är en kär broder i Herren. Visst är det häftigt? En identifiering utan like. Guds identifiering med oss går så långt så Gud säger inte bara jag ska rädda er mina vänner, mina barn. Utan jag ska till och med identifiera mig så långt med er så att jag ska ingjuta min helige ande i er. Så att ni hör min röst och att ni gör vad jag säger och att ni går mina vägar. Är inte det häftigt så säg? Så Gud ingjuter av sin ande i sina barn. Varför ska vi be för dopkandidaten alldeles strax? Jo, vi gör det därför att det också står i Bibeln att när de la händerna på dem, bad för dem, så fick de ta emot en helig ande. Därför att vi vill skicka med det bästa vi kan göra och det är den totala identifieringen med Gud själv. Det Gud bor i en människa, talar genom henne, går genom henne, agerar genom henne. Och så blir du och jag ett med Kristus. Det är en fantastisk inbjudan du och jag har från Gud själv. Och så till sist, mina vänner, innan jag riktigt slutar. Vad gör vi då? Vi går i Jesu fotspår och vi går i andra skor och får skavsår. Och så gör vi en sak till. Efesierbrevet säger att vi ska ha villighetens skor på våra fötter. Så vi går villigt. Vi går villigt med budskapet om fred. Finns inget annat budskap vi kan gå med. Vi kan inte gå med fördömelsens budskap. Vi kan inte gå till människor och bara säga nej, nej, nej. Utan vi går till människor och säger Jesus bryr sig om ditt liv. Han älskar dig, han vill ha med dig att göra. Och så visar vi det i handling och i kärlek. Och så får människan själv ta emot av det. Så vi går villigt med fredens budskap. Så vi inte bara går i Jesu fotspår eller med andra skor, utan vi går villigt. Och vi sätter ner fötterna och vi gör det som en fredsmäklare gör. Vi försöker vinna fred och frid mellan den vi går till och den Herre som har sänt oss. Det är vad vi kallar det till att göra. Så vänner, låt oss gå i Jesu fotspår. Och ta med det nu in i nattvarden, för vi ska direkt gå över i nattvard nu. Fundera över, går du i Jesu fotspår? Har du andra skor på dina fötter? Ännu konstigt det låter, men det är utmaningen idag. Och går du villigt? Går du villigt? Följer du villigt? Är du beredd att ta några steg idag kanske i nattvarden? Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är här. Och vi får ge oss själva till dig genom att säga, Herre, vi vill gå i dina fotspår. Vi vill kunna identifiera oss med andra och sätta på oss deras skor. Och vi vill också göra det villigt, Jesus. Men Herre, vi kämpar samtidigt med vår egen bekvämlighet. Vi kämpar också med vår egen förnöjsamhet, Herre. Och vi ber dig att du ska tala in i våra hjärtan. Du som har barmhärtighet har frälst oss och räddat oss. Kom med ditt liv. Kom och tala in i oss just nu. I avslutningen av gudstjänsten i nattvarden. Kom och berör oss, Herre. Kom och låt ditt ord tala vidare i oss, Herre. Och bära frukt. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.